Visst ser du. Visst ser du. Undrar om det funkar som ljudtest. Visst ser du.
Ja, man borde höra om det blir såna här liksom väldigt vassa S.
Visst ser du. Har du fjällvandrat?
Nej.
Jag har inte heller fjällvandrat.
Alltså, jag har inte fjällvandrat som i att ta på mig ett par kängor och en ryggsäck och gå. Och det tror jag helt enkelt är för att jag är för klen för att bära ryggsäck.
Mm.
Jag har för klen rygg. Det låter som en jättedålig ursäkt, men det är väldigt sant. Jag kan knappt ha min konken på mig längre än en timme utan att gå av.
Jag har all utrustning på en fjällvandring.
Det tror jag säkert.
Liksom anno 1976. Jag köpte en ryggsäck på auktion som innehöll spritkök, inplastad karta över Kungsleden, en plastpåse med torra tändstickor, kaffe och ett fjälltält, alltså så här high-tech fjälltält från 77 från Fjällräven, och en bra dunryggsäck och ett liggunderlag. Det var i princip allting som behövs, fast svingammalt. Och det, hela den där packningen ligger på vinden här ovanför, så att den ligger liksom redo om jag vill göra en så här retro fjällvandring någon gång.
Men vill du inte det? För alltså så här, jag, även om jag inte lockas av själva vandrandet, så lockas jag ju någonting otroligt av vyerna.
Mm. Jo, men det är klart man vill fjällvandra.
Och när jag läste för ett tag sedan, alltså det här blir så konstigt, men jag läste Martina Haags bok Det är något som inte stämmer.
Mm.
Den handlar ju om en skilsmässa, och det är ju liksom otrohet och jobbet. Men grejen är den att hon har ju ramat in den berättelsen med att hon då är stugvärd i en fjällstuga någonstans uppe i någon nationalpark, dit hon flyger med helikopter och är liksom helt ensam för att hon ska skriva sin bok där om.
Men det slutar det också med typ att hon blir sexuellt frigjord av någon norrländsk man med hår på ryggen typ, eller?
Nej.
Inte?
Nej.
Nej.
Nej. Men det som är intressant är att när jag läste den här boken i en sån här bokcirkel som jag har, vi skulle prata om. När vi skulle prata om den, så var min så här första grej som jag ville säga: gud, jag blir så sugen på att vara stugvärd.
Mm.
För det blev det bestående intrycket av den här boken, för att det verkar så himla perfekt semester.
Mm. Gör det. Och då kan du ta med en annan bok som märkligt nog är så här, den mest underliga parallellboken till Martina Haags bok är en bok som är skriven av en författare och kvantfysiker som heter Helena Granström, som har skrivit en bok som heter Det som en gång var, och som utgår från Martin Heideggers teorier om hur människan har fjärmats från sitt ursprungliga väsen i vårt högteknologiska samhälle. Och det är en otroligt så här dystopisk skildring av människans plats i naturen, som är precis som Martina Haags bok då, sammanvävd med en litterär skildring av en fjällvandring, som också har sexuella undertoner. Mycket märkligt, jag kan rekommendera.
Fast det är inga sexuella undertoner.
Är det inte det? Jag har inbillat mig det. Vadå? Jo, men det är,
nej, men det handlar ju om hennes smärta inför att bli övergiven, ja, träffar hon
inte någon, är det inte så att det dyker upp någon kar i den här fjällstugan sen, liksom?
Det dyker väl upp massa karar, men det är absolut inte någon huvudgrej så.
Nej, okej.
Nej.
Ja, jag läste den slarvigt, måste jag säga. Alltså jag tror ju också att det här med fjällvandring nu är ju inte som den där utrustningen som jag har då, som någon använde för att gå typ en mil på Kungsleden 77 och sen stuvade undan det där och aldrig använde tältet mer. Nu är det väl knappt att man tältar eller bor i fjällstugor, utan man bor på liksom rätt fina fjällanläggningar och äter liksom tre rätters middagar med friterad renlav till middag.
Fast så väldigt många lyxiga, fina fjällanläggningar finns det kanske inte.
Det finns väl ett gäng ändå. Alltså att STF har, vad jag förstår, ryckt upp sina anläggningar och liksom gjort om dem till så att de motsvarar. Men när man tänker på målgruppen, liksom, vilka är det som fjällvandrar?
Ja, fast vart skulle de här anläggningarna finnas? Jag tänker ju till exempel
Abisko och liksom, nu kommer inte jag ihåg, för jag är inte så inne på fjällvandringar, men vad jag har förstått så har liksom det här med att fjällvandra har väl liksom nästan förvandlats till någon slags
fysisk och det finns sådana platser där man kan göra endagsturer utifrån, men det finns ju fortfarande folk som vandrar. Jag har en kompis som ska vara stugvärd någonstans. Man åker till Gällivare och så tar man någon buss till någon slutstation där man blir upphämtad med båt och får åka över en sjö. Ja, jag tror man måste gå typ 6 kilometer upp för ett berg och, ja, men så här, väldigt otillgängligt. Och det är en enkel liten stuga med utedass och man får hämta vatten i sjön. Och ja, visst låter det romantiskt.
Ja, jag läste Jack Kerouacs Dharma Bums när jag var tonåring. Då är de stugvärdar också, kan man säga, på sätt och vis. Men de är någonstans där i norra Kalifornien kanske och inåt Colorado möjligtvis eller sånt där, och vaktar olika såna här brandvaktarstugor, alltså på bergstoppar. Man bor i en stuga på en bergstopp och sen så ska man väl då liksom göra sig...
Och det är såna här som i Sagan om ringen, i Sagan om konungens återkomst, de här bikan som de tänder när kriget kommer. Då tänker man alltid på de här människorna som sitter där på de här fjälltopparna dag ut och dag in för att en gång vart 17:e år tända en eld. Liksom.
Lite så. Och i den där boken då är det ju verkligen... De har snöat in på buddhism och på naturen. Och så sitter den där och reflekterar i de där stugorna. De där stugorna är dessutom... Jag har sett bilder på sådana där brandvaktarstugor i USA. De är väldigt coola. Det är coolt utformade. Men det finns väl en väldig nostalgi kring sådana där saker. Och liksom, alltså fyrvaktarlivet också. Totala liksom eremit... tillvaron, men som ändå har ett syfte verkligen.
Jo, men om vi ska vara lite nostalgiska så här, som det har funnits önskemål om, så för det här påminner ju också om, jag hade ju en gång i min ungdom en pojkvän som du är bekant med också, som fick någon idé om att han skulle bli självförsörjande. Och han var ju typ 18 år gammal och hade en kompis som var
långt före sin tid,
äldre. Ja. Och de lyckades i varje fall få tag i ett hus som då låg, nu kommer jag inte exakt ihåg vad platsen hette, men det låg någon mil från så här Ljungaverk längst in i Medelpads skog. Liksom. Finnsjön hette det. Ja, och det var alltså ett hus som de fick låna, där hade bott en gammal farbror som hade dött. De kom dit och huset var precis som det hade varit när han dog, alltså hans näsdukar låg kvar på sängbordet och de bara flyttade in i det här huset. Och det var liksom, vattnet var avstängt eller om ledningarna hade frusit sönder eller något, men det fanns ingen rinnande vatten. Det var vedspis. Det fanns el till belysning, tror jag. Men i övrigt liksom inga faciliteter överhuvudtaget. Och jag minns så väl, jag var ju väldigt kär i honom och sådär. Skulle jag åka dit och hälsa på en helg. Och så hade hans kompis någon gammal folkvagn, Bubbla, som jag blev hämtad med. Åkte till det här huset i skogen. Skulle vara där över helgen och så pajar den här bilen. så vi tog oss inte därifrån. Då skulle man måste gå liksom 2 mil till närmaste busstation. Så där. Alltså jag blev kvar där i typ 2 veckor. Och maten tog slut, typ. Men jag kan ändå, liksom, när jag tänker tillbaka på det, så har jag ingen minne av att det på något sätt var hemskt. Utan det var mer så här, så att man gick och gruvade sig. Alltså vi hade ju kunnat se till att bli hämtade, men vi ville liksom inte det. Och till slut fanns det bara kornmjöl och gula ärtor och en låda med lök kvar.
Liksom. Det är som första världskriget.
Ja, liksom. Så vi åt alltså ärtsoppa och så bakade vi någon slags bröd på kornmjöl och vatten. Och levde på sista veckan i det där huset. Och så löste vi korsord.
Vad smärta och fina ni måste ha blivit.
Ja, det har jag ingen minne av. Men vi smälte snö. För att ha vatten till matlagning och men liksom ingen tvättar inte håret eller ingen dusch eller något sånt där. Och jag minns bara hur, liksom, hur härligt det var det här också, att att det gick inte att vara stressad över någonting. Att man gjorde det man skulle, liksom, tog in sin snö, smälte den, lagade mat, åt den, diskade, löste korsord.
Hade det varit idag hade man gjort en tv-serie på Barnkanalen om det. Ja, herregud. Ja, men det var folk som ägnade sig åt såna här saker. Jag hade också kompisar som lånade något gammalt hus och trodde att de skulle, och för att inte tala om min föräldrageneration som ju ägnade sig i allra högsta grad åt det där. Verkligen en svunnen tid. De som gör sånt där idag konceptualiserar ju skiten om det. Liksom, man tänker sig att nu kanske din gamla pojkvän inte var lagd åt det hållet, men man tänker sig att han hade gjort det idag, då hade han kanske startat en blogg om det. Liksom, eller livepoddat från stugan för att berätta om hur liksom sysslorna var varje dag och vad han gjorde. Och
fast det fanns ju inget internet där.
Nej, men jag vet, men idag finns det ju, liksom, idag finns det ju säkert utmärkt 4G-uppkoppling i Finnsjön. Så det skulle säkert lösa sig. Ja, det här temat nostalgi i alla fall. Det var ju en lyssnare som tyckte att vi hade liksom missat det, att vi inte hade pratat särskilt mycket liksom om Norrland förr och nu, och det kanske vi inte har heller. Jag kan ju liksom känna, jag tycker inte att jag är en särskilt nostalgiskt lagd person. Däremot så märker jag ju på ont och gott att jag utgår ganska mycket eller lite för mycket i det förflutna när jag ska liksom bedöma nutiden. Att jag kan ha så här minnen, till exempel av när just, och särskilt vissa orter så där som jag har minnen av från när jag var barn, till exempel Ramsele. Alltså att jag minns hur det var i Ramsele en sommardag i mitten av 70-talet. Och hur otroligt mycket liv och rörelse det var. Att det var liksom, allting var öppet, det var folkliv, det var kaféer och restauranger och uteserveringar.
Det var bättre förr.
Och det var liksom sådär, överhuvudtaget bara en väldig massa liv och rörelse i de där orterna. Som nu när man kommer till dem så är det liksom, ja, kanske svänger in på macken i Ramsele och tankar, köper en kaffe, står utanför och tittar och ser liksom 3 bilar åka förbi under en halvtimme. Liksom.
Fast det här har vi ju ändå pratat om, tycker jag. Jag har ju mina orter då. Så här, jag var ju väldigt mycket i Junsele när jag var liten. Ja, och det var ju väldigt levande på 70-talet. Dels för att det fanns liksom en bygata med liv och rörelse, och det fanns ju 2 matbutiker och en massa andra butiker, och det var också mycket turister som kom till djurparken. Det var dans, alltså det ordnades ju dans och danskvällar, så då, dit det kom folk från hela Ångermanland.
Jag kan säga att jag höll på att bli nedtrampad av raggare på midsommarafton i Junsele Folkets Park, kan ha varit 1976. Carl Pedal spelade. Och jag kommer ihåg, jag var ju så liten då förstås, eftersom jag, om jag var så här 5-6 år. Så jag minns så här att min näsa var liksom i jämnhöjd med de här Gällivarehängen. Och alla hade träskor. Och jag tittade på de där träskorna och de där rumporna. Och det var så otroligt skrämmande att vara i den där folkmassan.
Men det jag kan säga också, att jag har ju inte så mycket ändå egna minnen på det sättet. För ja, jag säger att jag var i Junsele. Nej, vi var i en liten by utanför Junsele. Och det var där vi var. Vi kunde cykla in till Junsele och handla eller ta bilen dit och gå på djurparken någon gång varje sommar. Men mest så var ju jag ute på landet. Och det var väl som landet vart som helst. Och det är det jag minns. Sen minns jag ju såna här saker som att på den tiden fanns det en sån här mathandelsbuss.
Matbussen.
Precis som det fanns bokbussen som kom då och då, så fanns det också matbussen.
Och bryggeribil och fiskbil säkert.
Men särskilt den här matbussen som var... Alltså man köpte mjölk och smör och frukt och... Ja, som en liten snabbköp liksom. Och det är sånt som inte finns längre, som jag minns verkligen.
Jag har tänkt på det på sista tiden, för att jag har inte riktigt reflekterat över det, konstigt nog, först på de sista åren. Men att det är så fruktansvärt mycket människor i Stockholm, alltså jämfört med förr. Jag flyttade till Stockholm 1989. Jag var ju i Stockholm mycket också under min uppväxt. Men att Stockholm krympte ju invånarmässigt. Alltså från 60-talet och fram till 80-talet så minskade ju Stockholm ganska mycket med i befolkning, och har sedan dess ökat. Och sen slutet av 80-talet så har ju Stockholms innerstad, tror jag, ökat med nästan 200 000 invånare. Så det är och plus alla som då reser in varje dag för att arbeta och shoppa och sådär liksom, på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Men alltså så här, så mina barndomsminnen känner jag nu är liksom att Stockholm när jag var barn var tomt. Att det var så lite människor, och det var gamla människor som släpade sig runt. Och när jag själv flyttade till Stockholm så var det så få unga människor så att man hade en upplevelse av att man kände alla. Liksom.
Men vart var du någonstans
på Söder,
då?
På Skånegatan.
Men innan, och, när du var liten alltså? Ja, men när också, alla var gamla tanter?
Ja, på Söder. Ja. Och mina motsvarande minnen då från olika norrländska inlandsorter är att det vimlade av människor. Att det var liksom så här, att det var ett folkliv och handel och rörelse och liksom... Det är så konstigt. Jag tror att jag har rätt. Jag tror att mina minnen är korrekta nästan. Även om de är säkert är.
Ja, alltså det här känner inte jag igen. I och för sig så var jag ju verkligen inte i Stockholm när jag var liten. Vilket kanske också är någon sån här tidens tecken. Att jag minns väldigt väl första gången jag åkte till Stockholm. För att det var en stor grej. Och då var jag säkert... 10-11 år. Skulle dit över en helg liksom, och hälsa på några gamla släktingar som jag ändå hade där. Och jag kommer ihåg första gången jag åkte tunnelbana. T-centralen kommer jag ihåg. Och jag tyckte bara att det var otroligt skrämmande och lite liksom läskiga miljöer så här, och mycket folk då. Men det var ju som sagt T-centralen. Så åkte man väl till någon förort då. Och där kanske inte var så mycket folk. Nej, så att jag har ju helt andra minnen av Stockholm. Men jag minns ju väldigt, alltså jag minns också sådana här gånger i Vilhelmina, kommer jag ihåg, där min pappa är uppväxt då, också i en by långt utanför. Men när man åkte in till Vilhelmina så var det ju trångt på trottoarerna. Hur jag går där och är liten och det är massa folk och det är trångt och det är liksom handel på något sätt.
Visst. Och det, ja, och det där det är så märkligt. Men det där är verkligen... och för min egen del så har ju det där verkligen spelat in. Att för mig är ju det där själva default-läget. Liksom. Att det ska se ut så där. Och att det ska vara de här... att det ska vara välmående och liksom affärsrörelser och liksom, ja. Och sen så ser det ju inte, det ser ju inte ut så, men det är ju också, det är också det här att när man reser nu så kommer man ju liksom inte, ofta kommer man inte in i orterna liksom, om det inte är, ja det är klart liksom i inlandet har det med det dragit, men det är ju fortfarande så att huvudvägen går ju rakt igenom centrala Vilhelmina fortfarande, eller rakt igenom centrala Ramsel också för den delen, men annars så är det, annars är det ju väldigt annorlunda liksom.
Fast du pratar om de här skillnaderna du ser i antal människor jämfört med Stockholm och på landet. Mm. Jag ser ju tydligare förändringen i faktiskt då på landet. Och det handlar ju om natur, det handlar om allt som är igenvuxet. Mm. Till exempel i Vilhelmina där så fanns det en liten sjö som vi brukar fiska i. När jag var där för bara ett par år sedan för att kolla läget så var det som igenvuxet. Alltså den här utsikten över sjön som jag mindes från barndomen fanns inte längre. Nej. Och samma i Junsele där vi hade hus då ganska nära Ångermanälven där de flotta timmer.
Mm.
Som jag har jättetydliga minnen av också, hur man stod på nipan och tittade ner och de flotta timmer.
Mm.
Så låg det timmertravar längs skogsstigen. Där är det ju så igenvuxet som man ser knappt älven. Och det finns stigarna som borta till och med som jag gick på. Det tycker jag är mer påtagligt, och att som jag minns det när jag var liten så var det kor överallt.
Mm.
Men det gick kor och betade. Det var alltså det här öppna landskap. Och nu gör inte det. Möjligtvis lite hästar så här då, har man bytt ut de här korna mot. Men det tycker jag är den påtagligaste skillnaden. Det är i landskapet.
Mm. Jag har ju både faktiskt både i boken Norrland och i tv-serien Resten av Sverige så hade jag ju med en vykortsfabrikör, Lars Wiklund. Och han pratade ju om det där när han var aktiv då, vykortsfabrikör, och åkte runt och tog bilder och åkte runt och sålde sina vykort, och de såldes ju sen i alla mackar och alla bokhandlar och butiker runt om i hela södra Norrland. Men att just detta att utsikterna försvann, och att det var så besvärligt därför att alla de här vyerna som han sålde vykort av, de fanns inte längre, de existerade inte eftersom de hade vuxit igen liksom.
Mm.
Och då kunde han ju inte gärna, då var det ju på ett sätt var det ju så att vykorten var ju då utdaterade, de stämde ju inte med verkligheten längre, men han kunde ju samtidigt inte ta nya bilder då av de där vyerna med igenvuxen utsikt, för det var ju utsikten som en gång hade varit grejen liksom. Så det är knepigt läge det där. Och som vanligt så är det så att du som lyssnar kan stötta den här podden med hjälp av patreon.com. Man går in på patreon.com/norrlandspodden. Det är alltid svårt att säga Patreon. Och jag kan bokstavera det. P-A-T-R-E-O-N. Nej, sa jag fel. Patreon.
P-A-T-R-E-O-N. Ja, du sa nog rätt. Ja.
.com/norrlandspodden. Där har man i alla fall möjlighet att bli liksom avsnittsgivare, avsnittsdonator. Och man bestämmer själv hur mycket man vill ge, och man bestämmer hur många gånger man vill ge, och pengarna dras när vi släpper ett nytt avsnitt.
Så gör det, är väldigt praktiskt. Om ni gillar oss och vill att vi ska fortsätta.
Mm, tack.
Alltså du sa förut att du vill prata om Söderhamn.
Mm.
Och att du skulle vara liksom positiv.
Ja.
Finns det något positivt att säga om Söderhamn?
Alltså det är ju så att jag har ju bosatt mig i Söderhamns kommun. Och jag bor inte i Söderhamns tätort. Jag bor inte i Söderhamns stad. Utan det här är ju så här. För många människor som bor på landsbygden så måste man förhålla sig då till någon typ av centralort. Som man alltid har liksom blandade känslor inför. Därför att det är ett nödvändigt ont kanske många gånger att åka dit. För att det är en slags hubb och det är där servicen finns. Och det kanske är där barnen går i skolan. Och samtidigt så är det liksom ofta centralorten som tar alla resurser på landsbygdens bekostnad. Och jag har väl liksom Ja, jag har haft svårt att förlika mig med att jag bor i Söderhamns kommun. Och jag har haft svårt att förlika mig med Söderhamn, liksom konceptet Söderhamn. Men alltså, att jag sa så där, det beror på att jag känner att jag skulle vilja omvärdera det. Jag känner att jag tänker att jag ska bli en god ambassadör för den här lilla svenska småstaden. Jag har gnällt oerhört mycket på Söderhamn genom åren. Jag har verkligen ansträngt mig för att hitta olika fel. Liksom. Men nu är det lite svårt att förstå hur jag har tänkt faktiskt.
Till och med så?
Ja, men lite
men
så.
Men vad är det som har hänt då? I ditt huvud eller är det någonting som har hänt alltså utanför ditt huvud?
Alltså för det första så känner jag att det har dykt upp saker i Söderhamn som gör att Söderhamn är liksom en trevligare plats. Så var det jag kan nästan se fram emot att åka till Söderhamn till exempel, därför att jag kan gå och fika på Rådhuskonditoriet som nu liksom där Karin Öst som är konstnär och bagare bakar fantastiska bakverk och gör mackor och olika rätter, och det är ett jättevackert K-märkt 50-talsfik som man kan sitta på, och det har varit bra konserter i Söderhamn under våren. Jag tittade på Frida Hyvönen på teatern i Söderhamn häromveckan. Och det är en väldigt vacker liten småstadsteater som lämpar sig väldigt bra för den typen av liksom arrangemang. Och då kommer det människor som man kanske normalt sett inte förknippar med Söderhamn. Alltså en typ av yngre, lite, kanske lite mer kulturella, progressiva människor så här, som liksom samlas där och gör att, och som gör att det känns som att ja, men här finns det ju ett sammanhang. Här finns det ju liksom, här finns det ju någon slags rörelse åt något nytt håll. Och sen så, det som också har fått mig att tänka mer positivt på Söderhamn är att jag känner att det är en stad som har krisat så fruktansvärt hårt. Så att många av de gamla liksom hierarkierna, värdegemenskaperna och idéerna om vad Söderhamn är har liksom malts ner till småsmulor. Och någonting nytt har faktiskt uppstått och liksom är på väg att uppstå i liksom askan av det här gamla. På ett sätt som jag inte ser i motsvarande småstäder. Som kanske inte har krisat lika hårt, utan där gamla hierarkierna lever kvar, kanske med något gäng köpmän eller sossar som sitter och bestämmer liksom, eller något märkligt liten kluster av liksom näringslivschefer och sportchefer som sitter och dikterar villkoren någonstans i bakgrunden, och man förstår inte hur de där maktförhållandena ser ut. Det finns otroligt mycket sånt i svenska småstäder. Och jag känner att Söderhamn, hur hopplöst den har varit och hur sossigt det är och liksom sådär, så känns det som att Söderhamn nog är på väg att bli någonting nytt och kan bli någonting bra och kanske kan bli liksom en rolig och intressant plats att vara på. Och jag vill så himla gärna tänka så.
Men är det här, alltså förutom det här du säger om kriser och att du hoppas att det kommer en förändring nu, det har ingenting att göra med din ålder eller någonting?
Nej.
Att du med åldern ser saker från ett annat perspektiv?
Nej, därför att de här personerna som jag tycker nu gör saker i Söderhamn och som ju liksom styr Söderhamn åt ett nytt håll, de är ju yngre än vad jag är också. Så att det handlar ju ganska mycket om det. Att det liksom,
men har det inte alltid funnits sådana människor?
Och det är så otroligt många städer som saknar en sån grupp människor som liksom sådär har återvänt eller bott kvar och vill göra, liksom, göra saker eller styra åt något annat håll. Utan man tittar på städer av den här storleken då liksom. Ja, men 10 till 15, 20 000. Liksom. Det finns ju ganska många sådana svenska småstäder som det inte går så himla bra för. Så har de i regel en ganska likartad struktur och en ganska likartad hierarki. Och det finns i regel ett ganska litet utbud. Du har volymhandelsområdet med standardkedjorna, och sen så har du ett utbud av sport sport och olika fritidsaktiviteter som är sportrelaterade. Det är liksom lite kultur, i regel väldigt dålig mat, ganska trist politisk diskussion och sådär. Men det känns lite som att det är också så att Söderhamn, man måste veta liksom då att alltså Söderhamn var en riktig socialdemokratisk sufflé liksom ända in på 90-talet. När Söderhamn under en ganska kort period förlorade liksom alltså enorma andelar av sin av de arbetstillfällen som fanns, i och med att F-15 och flygflottiljen försvann, och sen en stor Ericsson fabrik som också försvann, och sen en massa kring verksamheter kring det där också, så liksom, och så att kommunen var verkligen i fritt fall. Och en av de saker som man gjorde, det var att man startade, det har vi pratat om i podden tidigare när vi pratade om slutbetänkandet från Landsbygdskommittén. Det här med det de gjorde var ju att de byggde upp en utbildningshubb. Centrum för flexibelt lärande heter det, Söderhamn. Där det också sitter ett gäng forskare och där folk kan distansstudera och som är som en mötesplats. Och det där har ju fått betydelse. Det har ju funnits ett bra tag nu och det har fått betydelse. Man har också gjort liksom riktade aktiva satsningar på att lyfta ungdomar. Och det kan ju man tycka är lite cheesy, men man antog liksom någon slags idé om att man skulle hålla på med entreprenöriellt lärande i kommunen. Och liksom, jag tror ändå på något sätt så känns det som att...
Fast de här idéerna som du beskriver nu på pappret finns väl i ganska många småstäder. Frågan är ju hur de... Om de fungerar, om de ger någon slags resultat som märks.
Men då tror jag grejen är att här har man hållit på med det så pass länge så att man nu börjar kanske se vissa resultat av det. Medans liksom det här har kommit senare på andra håll. Liksom, och då har man inte kunnat se. Alltså man måste ju också veta liksom att Söderhamn och motsvarande städer det är ju platser som verkligen inte har... De har ju inga strukturer som talar till deras fördel. Alltså det finns liksom verkligen ingen kapitalackumulation, det finns ingen investeringsvilja i den typen av städer. Man får inte invånare gratis, man får inte infrastruktursatsningar gratis. Och liksom, är man för långt ifrån liksom, tillväxtmotorer så är det ett problem. Är man för nära en tillväxtmotor så är det också ett problem. Så att det är liksom, det är jäkligt knepigt.
Söderhamn ligger lite för nära Gävle då?
Lite för nära Gävle och kanske så här på samma gång lite för långt ifrån Stockholm liksom så där. Så att det
men om vi säger så här då, om du skulle försöka, du säger nu att det är ändå positivt, du är inte så negativ längre, kan du sälja in Söderhamn till säg en stockholmare som börjar fundera på att kanske flytta ut från Stockholm?
Ja, men det skulle jag faktiskt kunna göra.
Hur gör du då? Få höra pitchen.
Ja, jag kommer ju nu låta då som en sån där vanlig marknadsförare av en svensk kommun antagligen som pratar om att det är naturnära och sådana saker.
Kanske ditt nya jobb som sån, ja. Söderhamns kommun behöver någon som...
Alltså grejen är att det finns jobb i Söderhamns kommun om man har gått högskola. För det finns då, alltså när Söderhamn hamnade i kris så fick ju Söderhamn då en utlokalisering av både PRV, Patent- och registreringsverket, och PPM, Premiepensionsmyndigheten. Och Arbetsförmedlingen har ett stort kontor som de nu ska utöka med någon slags digital kundtjänst och rekrytera typ 50 pers till under 2017. Så det finns ganska gott om jobb för akademiker i Söderhamn. Och det finns bostäder. Och det är nära till havet. Och det är ganska nära till Stockholm. Det tar 2 timmar med tåg. Det finns ett bra fik.
Det finns ett bra fik.
Men det är faktiskt inte kattskit att det finns ett bra fik. Det måste man liksom så här... För att de flesta småstäder har inte ens ett bra fik. Så att det är klart att det liksom...
Sen är frågan, behöver man egentligen mer än ett fik?
Man behöver kanske inte så himla mycket mer än ett bra fik heller. Det är så är det ju. Men det tror ju gärna nutidsmänniskan att man kanske i slutändan går på ett fik. Men man känner sig misslyckad om man inte har valt bort 2 fik på vägen dit. Liksom. Men det kan man göra i Söderhamn också. Man kan faktiskt välja bort TVs och Wayne's Coffee och gå på Rådhuskonditoriet. Nu gör jag helt ogenerad reklam för. Men det är ju inte public service det här, så att jag får göra det.
Nej, vi får.
Men det är klart att jag förstår ju nu att min den här säljpitchen låter hyfsat banal. Jag tror att man kan leva ett hyfsat liv där faktiskt. Jag skulle inte vilja göra det själv. För att jag vill inte bo i en småstad. Men om man nu
måste ju kanske inte flytta till centralorten.
Nej.
För det som man kan ju bo som du och köra den där. Det är inte många minuter ändå till Söderhamn.
Nej, precis.
Där du bor.
Ja, och det är smidigt att resa till och från stan. Så det är också bra. Så att, nej men, ja, jag vet inte. Men sen, mest av allt kanske det är någon slags behov av mig, hos mig, att försöka tänka lite positivt ändå och inte...
Det här är någon grej som du har börjat med senaste halvåret.
Är det
som återkommer? Ja, men det återkommer ju hela tiden. Ditt nya positiva tänkande. Det är inte så deppigt i Norrland ändå. Nu har jag varit mycket i USA och jämfört. Och det är ju fantastiskt hur allting fungerar här.
Och det är ju, vad är det som pågår? Vad är din analys?
Känner du... Ja, alltså min analys av det är väl...
Är jag trött på mig själv eller har jag fått syn på någonting nytt?
Kanske både och. Nej, men alltså inte kanske trött på dig själv, men också
men jag känner att man måste vidare. Det är liksom
dels måste man vidare, men jag tänker också att det kan vara så att du nu då har gjort dig känd för att stå och gnälla om hur jävligt allting är i Norrland i flera år, men att du har börjat få gehör för de liksom svartmålningen som du har anklagats för, börjar få lite gehör, du ser att det rör på sig, att flera av de här frågorna som du har tjatat om i flera år ändå faktiskt på olika sätt börjar lyftas, och då kan du också lyfta blicken, och när du gör det så ser du kanske bara lite mer helikopterperspektiv som du inte har haft förut.
Jo, men så kan det nog vara, men det är ju också liksom på något sätt att kritiken leder ju, alltså kritiken är viktig och problematiseringarna är viktiga, men sen kommer man ju såklart till en punkt där man också måste börja utveckla saker kanske, och jag har väl känt att det kanske också krävs av mig, eller att jag får mer och mer sådana liksom frågor. Ja, men vad ska vi göra då? Eller vad är det som...
Ja, men precis, man kan inte bara stå och hacka på ett problem. Man måste presentera en lösning.
Sen känner jag ju också att det här liksom kollapsminoriteten eller liksom hela det här gnällandet liksom på välfärdssamhället och landet som faller isär har ju på något sätt också annekterats av extremhögern och Sverigedemokraterna.
Så du vill inte vara en del av det?
Det är säkert en sån impuls liksom, att jag måste distansera mig från dem. Jag vill inte vara en del av den kören.
Det ingår liksom ju i hela det här som man, jag tycker också att man ser mer och mer från olika håll att man faktiskt alltså på gott och ont, för det är ju lite problematiskt ändå när man ser att någon form av opinionsbildare helt plötsligt i mycket högre grad ställer sig liksom på det offentligas, på statens, på myndigheternas sida mot populismen och högerextremismen. Alltså att man blir så... man vill få liksom de som vill riva ner demokratin, man vill få dem att förstå att det är inte så illa. Vi har det ganska bra. Mm. Sverige fungerar. Och det
är utvecklingsbart. Jag menar, för det är också så här, för det är också så med kollapsminoriteten liksom, kollapshögern och deras gnäll, att det är liksom så här, vad går man därifrån då? Jag menar, om nu Jimmy och liksom får rätt i sin, säg då att han liksom så här får hela problemformuleringsprivilegiet och han får med sig hela svenska folket på att ja, det är helt åt helvete, Sverige håller verkligen på riktigt på att rämna in i minsta detalj, liksom det är helt åt skogen och vår svenska kultur är hotad och vår, liksom vår kulinariska status och liksom julafton, allting. Alltså, om han får med sig alla på det sättet, vart har han tänkt gå efter det? Det är det som är så, eller hur ska han utveckla Sverige från den punkten, från den nollpunkten som han då vill att vi alla ska liksom hamna på?
Ja, du vet väl ungefär vad han vill. Men kan du också se vad jag menar med att det här kan vara lite problematiskt, att man blir nästan lite... Alltså jag säger nu inte att jag blir det, men att det finns en tendens, tänker jag, att det blir svårare att kritisera och ifrågasätta, bara liksom lyfta ett enskilt problem, därför att då kidnappas det och förstoras också. Nej, men du har ju bekräftat att det här är ett problem, så här.
Jo, men det blir verkligen ett pedagogiskt, retoriskt en svårighet där. Det kan jag hålla med om.
Och när man känner liksom att etablissemanget så här, jag kanske är lite grann, börjar vara lite grann i den, att jag tänker att ja, men den här då som Sverigedemokraterna kallar sjuklöven, det är ju ändå jämfört med Sverigedemokraterna jättebra. Nej, men förstår du, det är 7 bra partier, de är demokratiska, det spelar inte så stor roll vem som styr det här landet så länge det är någon av dem som åtminstone är. Ja. Det är ju inte sunt.
Nej, det är inte sunt. Nej, det är inte en sund
utveckling. Och jag menar att jag inte...
Och det blir det här liksom, ja, tack herregud för Macron.
Ja, men
liksom.
Precis.
Som man kanske i normala fall inte alls skulle hurra över, liksom en liksom 49-årig bankir, eller nej, 39-årig bankir.
Ja, han är väldigt ung.
Så är det ju. Jag lyssnade på lördagsintervjun i P1 med Jonas Sjöstedt också. Och jag kände när jag lyssnade på honom att det var så uppenbart också att det var viktigt för honom att vara positiv och att Vänsterpartiet skulle framstå liksom som ett parti med ett positivt budskap, vilket de ju liksom inte har varit. Men det är nog samma sak där, helt enkelt, att de får ju svårt att vara samhällskritiska, vilket ju då verkligen ligger i liksom, ligger i deras natur och ligger, i, ligger i deras politiska analys natur att vara. Men att det blir ju svårare att göra, eller svårare att vara det i det här läget liksom, där samhällskritiken har annekterats av
populistiska antidemokratiska krafter. Men du, ska vi släppa det här nu bara? Eller har du något mer att tillägga?
Nej, vi kan återkomma en annan gång.
Jag tänkte göra ett lappkast.
Ja. Snyggt. Snygg P4-övergång.
Ja. Ordet lappkast är lite problematiskt. Men det betyder ju alltså att göra ett... Det kommer sig av hur man liksom lyfter på skidorna och byter håll. Så här. Men en tvärvändning. Men det är ju inte så här helt korrekt och bra att använda prefixet lapp.
Nej.
Och jag vet inte, men jag har inte tänkt jättemycket på det. Jag vet ju att det heter same. Man säger samer.
Mm.
Men jag har inte reflekterat så mycket över alla andra ord som också innehåller ordet lapp. Det finns många. Jag har liksom några... Alltså, ett ord som jag inte ens visste eller liksom någonsin har tänkt att det är associerat med samer, det är ordet fattiglapp.
Är det det då?
Ja, det var alltså benämningen på icke-renägande samer.
Ja, ja, just det. Som var fattiga och typ vandrade omkring och tog ströjobb och tiggde.
Och det har ju, det, alltså om man vet det så hör man ju själv att det är ett dåligt ord att använda random fattig person. Ja,
för vissa ord som innehåller liksom ledet lapp är ju också kopplat till landskapet Lappland.
Ja, men då är det ju så här, har jag också när jag har försökt att fördjupa mig lite i frågan, att det finns ju Nu är det ju så här att även samer är ju individer. Alla tycker ju inte likadant om det här. Men det finns ju en rörelse som ändå inte tycker att Lappland är ett okej namn på ett landskap.
Ja, mm.
Alltså som verkligen vill ta bort lapp ur språket för att det anses förnedrande ungefär som N-ord. Alltså de tycker det är lika hemskt som N-ordet.
Mm.
Och att man inte då ska använda de här andra orden heller. Och alltså det finns som sagt, när man för den här diskussionen så kommer det också alltid någon som är samisk och säger nej, men för mig är det okej.
Ja, jag vet att jag gjorde ett reportage en gång och var ute och åkte och med tre äldre samiska män som inte var renägande utan som liksom såg sig själva som förlorare i politiken. Och de refererade sig själva till lappar. De refererade till sig själva som lappar just för att de tyckte att det liksom och det kan de ju göra själva. Jag skulle ju inte det skulle inte vara okej om jag eller någon annan kallade dem för lappar, men de själva gjorde det för att på något sätt understryka att de var förlorarna i samepolitiken, där samerna är vinnare och lapparna är förlorare enligt dem då.
Mm.
Så att, ja.
Men jag hamnade i en intressant diskussion om det här med en person på Twitter som faktiskt använde just ordet lappkast, eller det var faktiskt Annika Strandhäll som använde det ordet, och han blev så förtjust för att han sa, det är så länge sedan någon använde ordet lappkast, vad glad jag blir.
Mm.
Och eftersom jag vet att den här personen generellt är liksom en politiskt korrekt människa, så sa jag lite försiktigt att ja, fast det kanske inte är jättepk-ord att använda. Och han bara, vet du ens vad det betyder? Det har med skidåkning att göra, sa han.
Mm.
Ja, jag vet precis vad det betyder, men nu tänkte jag på prefixet.
Mm.
Ja, men det kommer ju från lapp. Och så, men ja, och just därför.
Mm.
Och så säger den här personen, ja, men jag är norrbottning. Jag har alltid sagt lapp och har aldrig menat något illa med det.
Nej.
Du hör ju.
Mm, ja, jag vet var man hamnar då. Liksom. Ja. Det är svårt läge.
Men det var ju genom att han själv sa det, så blev det ju också, då sa jag, ja, och jag växte upp med att man sa N-ordet.
Mm.
Det stod recept på, liksom, på havregrynspaketen.
Ja.
När jag växte upp, och jag menar inget illa med det då heller, men nu vet jag bättre.
Ja.
Och då där någonstans gav han sig.
Mm.
Och gick med liksom på att nej, jag har inte tänkt på det. Men vet alltså, vi kollar det här vad ordet lapp faktiskt kommer ifrån, hur pass gammalt det är. Det första belägget för ordet lapp i då skandinaviska källor återfinns i ortsnamnet Lappia, alltså Lappland.
Mm.
Jag har trott att det var tvärtom.
Ja, just det.
Att Lappland fick sitt namn för att det bodde då vad man kallade lappar där.
Ja.
Men det är alltså tvärtom, att det Lappland kom före ordet.
För att på den tiden så kallades inte lappar snedstreck samer för lappar, utan de kallades väl för finnar, skridfinnar och andra saker, eller hur? Ja.
Det här nämndes då i Saxo Grammaticus Gesta Danorum, skriven på latin cirka år 1200.
Mm.
Sedan så har det då genom åren så har man ju mer eller mindre tagit bort ordet lapp ur officiella olika officiella dokument och källor, och vad är det? Sen någon gång på 60-talet så tror jag liksom inte att man använder det, för att det är same som är det korrekta.
Fast det har ju levts kvar. Det har ju verkligen
i olika sammanhang och olika situationer sådär, så har det ju levt kvar.
Jag upplever det som en relativt modern grej, liksom det offentliga påbudet att inte säga lapp utan säga same istället. Det tror jag är någonting som har liksom nått de breda folklagren de senaste 10 åren, och kanske inte ens det.
Och, liksom. Nej, det märker vi ju, inte ens det. Det. Man har inte förstått hur pass kränkande det faktiskt upplevs då.
Det var ju lappkast och fattiglapp och lappmössa, lappkåta, lapphund, lapphandskar, stora, ja, snöflingor,
stora snöflingor, ja,
lappkniv, lappskojs, den här fruktansvärda rätt.
Ja. Ja. Jag tror i och för sig aldrig att jag har fått en riktig lappskojs. Jag har ju bara ätit skolmatslappskojs. Man fick ju det i skolan ganska ofta.
Vi åt lappskojs hemma. Det var i alla fall någon slags mosad kalvsylta blandad med potatis.
Det kanske inte, är så. För att enligt recept som jag har läst så här, så ska det vara ändå köttbitar i. Men det man fick i skolan då, den lappskojs jag känner, det var som potatismos med rosa strimmor av någonting som kanske var kalvsylta då. Men det var så...
Yeah.
Diffust. Ja, nej. Men ska man då byta namn på de här sakerna? Alltså, jag tänker på till exempel lapphund.
Mm.
Det är ju en hundras som liksom heter så. Ska vi byta då? Vad ska den heta då?
Mm. Jag vet inte. Svårt. Du... ja.
Vi brukar ju försöka ha koll på populärkultur från norr.
Ja, och det har ju varit alltså en uppsjö serier som har utspelat sig i norr här på sista tiden. Mm. Inte minst Kiruna. Med Midnattssol som vi har pratat om tidigare. Och nu har ju nyligen här TV4 sänt en hel säsong av Rebecca Martinsson. En tv-serie baserad på Åsa Larssons deckare. Som de... forcera sig igenom, måste man väl ändå säga. Det är 8 avsnitt och då är det liksom en bok ryms i 2 avsnitt av serien. Så det går undan i svängarna. Folk dör som flugor och Rebecca Martinsson krisar och kommer tillbaka om vartannat och säger upp sig och återträder i tjänst om vartannat i väldigt högt tempo i den där serien. Det kan jag tycka är en svaghet. Men med det sagt måste jag säga att den där, alltså den tv-serien, det är faktiskt den bästa norrländska, det är faktiskt den bästa skildringen av Norrland skulle jag säga, som har gjorts på evigheter och särskilt i liksom i kommersiell tv-format. Om vi tittar på liksom filmer och tv-serier som har gjorts de senaste åren, så tycker jag att den är sån tonträff. Det är så bra casting och det är så bra miljöer. Och det är roligt och det är otroligt bra skådespeleri skulle jag säga. Så jag är verkligen sjukt impad av den. I sista avsnittet så är det en helt underbar sekvens där huvudpersonen Rebecca Martinsson super ner sig tillsammans med en obducent. Och de är ute och åker taxi mitt i natten och de är totalt på lyset. Och det är en sån där, i sin enkelhet, en ganska kort sekvens, så får liksom regissören fram den där norrländska magin. Liksom med ljuset och stämningen och fyllan och liksom på ett sätt som inga andra har gjort. Eller lyckats med, tycker jag. Och det är jättemycket tack vare castingen och skådespeleriet. Jag tycker Eva Melander som spelar... Eva Maria Mella heter hon, den här polisen och som spelas då av Eva Melander, som jag inte alls tror är norrlänning, men hon spelade ju mamman i Flocken, filmen som vi pratade om för ett par år sedan eller ett år sedan kanske. Thomas Oredsson som spelar hennes kollega och som polis, och deras respektive samspel, de är så jävla roliga och så jävla norrländska, alltså så att man verkligen tror på dem. Och sen så tycker jag också Ida Engvall, som har lite problem med att liksom så här pricka norrbottniskan. Hon är ju faktiskt från mina trakter här i Hälsingland egentligen. Men hon är också jättebra. Jag är sjukt impad av den där tv-serien. Men det känns inte som att folk har tittat på den riktigt. Jag vet inte.
Alltså, jag tänker så här. Jag har sett några avsnitt. Jag tycker väl att den är... ungefär som en halvbra svensk kriminalserie. Nej, men vänta, får jag prata, ja. Får jag prata till punkt?
Ja.
Alltså, om man gillar kriminalserier så absolut så är den bra. Alltså, så. Men i sin genre, så. Mm. I sin genre är den väldigt bra. När det gäller hur man skildrar då just att Kiruna och sådär, då vill jag ju också faktiskt, måste jag ju ge en eloge här till Åsa Larsson. Alltså jo. Det är ju det. Det här bygger ju ändå på en deckarserie som också faktiskt för att vara deckare håller hög kvalitet. Där hon skildrar det som händer i och runt Kiruna utifrån ett Kiruna-perspektiv.
Ja, och det är, hon är duktig med karaktärerna. Hon har ju också serverat liksom ett gäng väldigt tydliga, starka karaktärer som är genomtänkta till regissören. Så att han har ju liksom haft något att jobba med.
Jo, sen ska det väl också sägas att det här är inte första gången det filmatiseras. Utan det har ju gjorts tidigare då med Isabella Skorupko i huvudrollen. Och ja, Micke Persbrandt hade ju en roll.
Det var inte lyckat alltså.
Solstorm.
Ja, det var inte lyckat.
Det var ju framförallt inte särskilt... det var ju inte trovärdigt ur då det norrbottniska perspektivet alls. Men sen var det ju det att just den Solstorm var ju också kanske den allra mest spektakulära av de här böckerna.
Och den är inte med i den här serien, eller hur?
Jag har inte sett alla avsnitt. Nej, för den var ju också, den var ju väldigt, väldigt...
Det var mord i frikyrkomiljö.
Ja, men precis. Ja. Sekt, ja, det börjar ju med riktigt sektmöte så här, som sätter nivån. Nej, så det har gjorts för, och ja, absolut, det här är ju mycket, mycket bättre gjort.
Ja, och det är bra kvinnoroller. Jag tycker bara det faktum till exempel att Rebecca Martinsson liksom alltså super och...
Jo, liksom. Men det hänger väl också ihop med ursprunget. Det, ja. Alltså det hänger ju ihop med Åsa Larsson och att hon gör det här. Alltså hon har ju skrivit böckerna utan att på något sätt exotifiera, eftersom hon kommer därifrån själv. Hon beskriver miljöer som är trygga. Och
Eller det är exotiskt, men hon kan det. Liksom.
Jo,
det är väl det
jo alltså det blir väl exotiskt kanske för en utomstående betraktare. Ja, sen så har du ju som sagt, nej men alltså absolut i genren, jag säger inte att det är dåligt, men jag säger att det är fortfarande en deckarserie.
Men jag tycker
och det är fortfarande väldigt svenskt och det är fortfarande som det kan vara i väldigt, väldigt många svenska filmer och tv-serier. Ibland lite styltig dialog och sådär. Liksom.
Ja, jag visste att
du står och hyllar här som om det vore något
men
liksom
tycker,
riktigt.
Ja, men alltså jag tycker jag nej, men jag har haft liksom högtidsstunden när jag har tittat på den där avsnitten. Jag har tyckt att det varit riktigt bra. Och särskilt i jämförelse med man liksom SVT kom där förra året och verkligen så här spände bågen med Midnattssol liksom, att nu jäklar, nu levlar vi här liksom när det gäller norrländsk crime och liksom noir, nu händer det här, och det var så spektakulära mord och det var andligt och det var trolltrummor och det var liksom nojder och helikopteråkningar och sen så kommer det här liksom från TV4 kommersiellt och liksom så där glider in lite från sidan. Och det är inte alls särskilt spektakulära mord, utan det hela är så här relativt trovärdigt på något sätt. Men framför allt att karaktärerna är trovärdiga och inte så otroligt liksom överlastade som karaktärerna var i Midnattssol. Liksom,
det är ganska avskalat.
Där det liksom inte fick räcka med att någon var en ensamstående pappa som var åklagare, utan han skulle dessutom liksom vara homosexuell. Och jag menar så här, jag vet inte, jag bara kände att det blev och same liksom. Så det var liksom ingen hejd liksom på hur komplexa de här individerna skulle vara och hur otroligt spännande bakgrundshistorier som man skulle presentera.
Men de gick ju inte ihop. Det var ju det som var problemet med den här åklagaren, att han fyllde inte riktigt ut den här stora kostymen.
Nej.
Som de gav honom.
Nej, och framförallt är det också så här liksom att de här, som det ofta är i svenska liksom deckarserier eller krimserier, att det liksom är att det slutar med att det är sån upptrappning liksom, och det är såna intriger, och det planteras såna liksom, och det är så bestialiskt liksom, och sen så ska man få reda på motivet till det där. Det finns liksom aldrig ett motiv som kan matcha det där, utan det är ändå någon simpel hämnd eller någon som är lite knäpp eller något sånt där liksom. Så att nej, det är, jag vet inte, jag tycker att det här var på det sättet också liksom högst rimligt. Jag hoppas de gör fler.
Och du tycker inte att det här Kuravara-grejen är ett problem?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det där tycker jag är ett tecken på en slags norrländsk kränkthet som jag i och för sig kan så här...
Som du har satt ribban för som du har byggt hela din karriär på.
Nej, nu överdriver du. Men nej, det har jag väl verkligen inte. Men det är ju lite så att vi norrlänningar, vi blir ju väldigt kränkta så här om folk blandar ihop Sollefteå och Skellefteå, eller om någon säger Kurravara istället för Kurravara liksom.
Mm.
Och det kan jag väl liksom så här känna, ja, men
kan man inte tänka ändå att det är ett så välgjort program som du nyss har stått och hyllat för att det är så extremt så bra i sina detaljer, så hade en sån enkel sak som att huvudpersonen hade kunnat uttala namnet på sin födelseby.
Jo, det hade den ribban kan man ju absolut sätta. Det kan jag tycka. Men samtidigt så, jag tycker kanske inte att det sänker inte hela dramabygget liksom.
Men det fanns ju något, alltså det var ju något som kallades för Kuravara Gate i lokaltidningarna, precis, för att det fanns en viss upprördhet.
Men det är väl också därför att man väntar sig det, alltså så här, alltså som norrlänning,
så sitter man och väntar på det där misstaget,
och när man ska då konfronteras med liksom skildringar av ens landsända eller ens hemort eller något sånt där, så sitter man ju på helspänn och väntar på att nu, alltså de kommer ju liksom toka till det här. Och det gör de ju nästan alltid. Men jag tycker nog liksom ändå i den här serien, jag vet inte, jag känner nästan för att se om den. Jag tycker det var bra alltså.
Det är väl bara att göra det. Ja. Finns den inte på? Det går nog att streama.
Ja, det går säkert att streama den där. Jag kan rekommendera det i alla fall.
Mm.
Jag har ett till tips innan vi slutar. Vi drog igång någon slags försök att köra kulturtips och boktips.
Ja,
och
nu känns det som att det här var ju ett kulturtips i sig. Okay. Men du kan få köra ett till.
Okej, jag tar det snabbt. Vet du att det finns alltså ett uppslagsverk i bokform, pratar vi nu om, som heter Norrländsk uppslagsbok?
Det gör jag, för att det ligger ett extra på bordet mellan oss.
Ja. Men visste du det innan jag plockade fram det där?
Jag visste inte det. Jag tror att du har nämnt det förut. Men det var du som informerade mig om detta.
Det är ju bara fyra delar. För Norrland är ju liksom ändå inte hur stort som helst. Men de kom de här på 90-talet, de här fyra delarna. Från utgivet på Norrlands universitetsförlag. Och de som står bakom är, det tycker jag är roligt, bakom utgivningen av Norrländsk uppslagsbok står Fonden för främjande av kunskap om Norrland. De borde fan sponsra den här podden, känner jag.
Finns det en sån fond? Finns den kvar?
Nej, jag tror inte den finns. Den
men fonden. Det måste vi kolla upp.
Mm, jag tycker det. Men 95 kom den här. Och sen har ju, men alltså folk har ju inte uppslagsböcker. Det finns ju en poäng med att försöka hitta den här på antikvariat och köpa den. Eftersom väldigt mycket av den information som finns inte på nätet. Och den finns inte digitaliserad, den här, till skillnad från andra stora uppslagsverk. Och den är grym. Det är alltså verkligen så här, allt du vill veta om Norrland och mer därtill.
Allt du kan har du lärt dig av de här uppslagsverken. Nej, men alltså vi kan ju erkänna här då att jag stod ju och läste innantill ur den här för en liten stund sedan angående ordet lapp. Och det finns ju sida upp och sida ner olika ord med det prefixet och betydelser och sådär. Ja. Och ja, bara det var ju fascinerande. Som att, vad var det vi upptäckte? Att en av de första svenska långfilmerna i färg,
just det,
hette
Lappblod.
Ja, visste du det förut?
Nej, jag hade ingen aning. Den filmen måste ha försvunnit någonstans.
Men det blir ju väldigt intressant nu med tanke då på att den första stora sydsamiska filmen som har gjorts heter
Sameblod. Det är ju verkligen intressant.
Mm.
Spektakulär vildmarksmelodram producerad 1947. Ragnar W. Frisk regisserade. Den dyra Technicolor-tekniken och ett svagt publikintresse gjorde filmen till en ekonomisk katastrof som knäckte det folkrörelseägda produktionsbolaget Filmo. Den här, jag känner att vi borde...
Du borde få tag i den.
Borde titta på den.
Ja.
Ja. Mm. Tack för idag, Sofia.
Men tack ska du ha.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.